Utsmugglade iranska vapen beslagtas av USA och skickas till Ukraina, medan Ryssland får drönare från Kina. Välkommen till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wahlström. Och med mig här i studion finns överstelöjtnant Joakim Paasikivi som undervisar på Försvarshögskolan. Välkommen.
Tack så mycket.
Charlotta Rode, biträdande chef på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Och välkommen också Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm.
Tackar.
Kapplöpningen om vapenleveranser till både Ryssland och Ukraina skruvas upp för varje månad som går. Iran och Nordkorea stödjer på olika sätt Ryssland och nu verkar också Kina finnas med i bilden. Ukraina har en rad länder på sin sida med USA och flera EU-länder i spetsen. Första frågan idag är, vad kommer att bli det mest avgörande i vapenkapplöpningen för hur det går för den ryska invasionen i Ukraina, Joakim?
Volym över tid för framförallt artilleriammunition och drönare. Alltså det måste komma väldigt mycket under lång tid.
Charlotta?
Ja, det är västs politiska vilja att ta de steg som behövs för att skala upp den här produktionen och sen också Kinas agerande.
Torbjörn?
Ja, hur man översätter ekonomiskt och politiskt kapital till vapen som är användbara på slagfältet.
Den mest oväntade vändningen när det gäller vapenleveranser till Ukraina kom efter att amerikanska soldater bordat ett skepp utanför Omans kust och hittat iranska vapen på väg till kriget i Yemen.
The US Navy made it clear they wanted everyone to see what they said were Iranian weapons meant for Houthi fighters in Yemen and seized from the stateless Dhow. They now say they've taken the more than 1 million rounds of ammunition found on it and sent it to Ukraine.
Al Jazeera rapporterar om att USA ett år efter det här tillslaget utanför Omans kust nu beslutat att skicka den iranska ammunitionen till Ukraina. Det handlar alltså om en drygt 1 miljon iranska patroner till den ukrainska armén. Vapenhandel är något som brukar vara strängt reglerat. Men det här måste ju ändå vara någon slags gråzon. Hur är det möjligt att göra så här, Torbjörn?
Ja, alltså man baserar ju på att det finns en FN-resolution som säger att man inte får skicka vapen till Houthi i Yemen. Så att det är ju det som är liksom den legala grunden. Och sen bryter man mot vissa lagar och så kan man så att säga förverka de här tillgångarna. Så då tar den amerikanska staten och säger, ni gjorde en brottslig gärning här, nu tar vi hand om de här vapnena. Och sen i nästa steg så är det ju amerikanska tillgångar och då kan man ju göra vad man vill med dem. Men så att säga det jag har sett som man baserar sig på är just den här FN-säkerhetsrådsresolutionen.
Att det här är illegalt som det som Iran gör?
Precis. Det är ett embargo för vapenexport till Houthi.
Vad har det här för inverkan på Ukrainas krigföring att de får beslagtagen iransk ammunition, Joakim?
Det beror ju på mängden. Alltså den här mängden som de får nu, det är naturligtvis bra, men det är inte något större hurrarop föreställer jag mig. Alltså det är
en dryg miljon patroner.
Ja, är det eldhandvapenpatroner så skjuter man upp det ganska snabbt, faktiskt. Alltså det skjuts väldigt, väldigt mycket. Och det siktas relativt lite generellt sett med eldhandvapen. Alltså det är mängd. Men det är klart bra. Det är ett bra tillskott.
Hur lätt kan den här ammunitionen användas i de vapen som Ukraina har idag?
Alltså Ukraina har nu en logistisk mardröm som man har fått därför att man tack vare väst och sina grannländer framförallt har nu alla typer av kalibrar till nästan alla system man kan tänka sig. Alltså artilleripjäser med alla, både gammalt sovjetiskt ursprung, alltså de ryska kalibrarna, västkalibrar och en del exotiska, lite äldre grejer, plus eldhandvapen med kan jag säga, 4-5 standardkalibrarna från öst och lika många från väst. Så alltså, hittar man en patron som man inte känner igen finns det säkert ett vapen i Ukraina som kan skjuta den.
Det var inte bara ammunition som beslagtogs där på det här skeppet när USA bordade, utan det var också automatvapen från Iran, robotavfyrningssystem. Hur många typer av beslagtagna vapen kan USA skicka till Ukraina?
Ja, det är väl också i princip obegränsat. Alltså det jag skulle kunna tänka mig är att man skulle dra sig möjligen för att skicka ballistiska robotar. Alltså iranierna är ganska bra på sådana och det är tveksamt om man skulle vilja föra in ett sådant system. Det är ganska komplicerat. Och sen är det inte helt säkert att de är så bra som man vill. Alltså att tillförlitligheten blir besvärliga på de mer komplicerade systemen.
Och vad kan det här få för politiska följder internationellt, Charlotta?
Det är ju självklart så att det här materialet gör otroligt mycket mer nytta på slagfältet i Ukraina och för Ukrainas krigsföring än vad de har gjort under en långa period som USA har haft de här på lager. Det har ju tagit lite tid och varit lite snårigt och liksom komma fram till den här punkten där man kan säga att man skickar de här vapnen då. Det är också ganska fiffigt. Det finns en poetisk rättvisa i det här. Alltså, Ukraina har ju utsatts under lång tid för drönarattacker från iranska drönare, shahider. Och nu kan man också försvara sig då med iranska vapen. Jag tror att det här är viktigt också i den kontexten som det kommer. Alltså, nu finns det lite osäkerhet om USAs framtida vapenstöd. Jag menar, både med tanke på valet och med tanke på det trubbel vi ser nu i kongressen. Så att det här kommer ut nu, det har ändå en viktig effekt psykologiskt. Även om det kanske inte har en jätteavgörande skillnad på slagfältet.
Vad tror du, Björn?
Ja, alltså det är väl alltid de här diskussionerna om var det här lagligt och var det här rätt att göra. Och de diskussionerna kommer väl säkert följa i kölvattnet av det här också. Men igen, att det är en bra signal och att det på marginalen kan vara viktigt på slagfältet, det är väl good enough i det här läget.
Vad tror du, Joakim?
Ja, dels så blir det då naturligtvis den fysiska tillgången för Ukraina, men det är också den politiska signalen. Ryssland bryter ju mot vapenembargo nu med handel med Nordkorea. Kan man komma åt det så kan man göra samma sak, även om det kanske är svårt att komma åt det. Men det är dock fartyg som går mellan Nordkorea och Ryssland. Och det här skulle möjligen påverka diskussionen om andra ryska tillgångar. Alltså, kan man förverka oligarkpengar och skicka dem? Man har börjat med det på olika håll.
När det gäller Ryssland har det länge talats om hur landets försvarsindustri ska kunna fortsätta fungera under sanktioner och hur det ska gå till att importera vapen under landets allt större isolering. Men den officiella bilden är att allt rullar på och nyligen var den ryske försvarsministern Sergej Shoigu på besök på en militärövning där de använde drönare.
Вот тут одна из основных задач, чтобы это массово войска все реализовать.
Войска у нас обошло, но противник тоже не дремлет.
Den ryske försvarsministern Shoigu säger att drönarna kommit till bra användning i kriget i Ukraina, men att fienden håller jämna steg. I början av veckan gjorde en annan rysk minister, finansminister Anton Siluanov, ett ovanligt utspel när han för en gångs skull erkände att de drönare den ryska armén nu har till största delen är importerade från Kina. Hur ska vi förstå det här, Torbjörn? Jag menar, Kina har ju gång på gång sagt att det är ett neutralt land gentemot Ryssland och Ukraina.
Ja, fast vi vet ju att det går väldigt mycket handel från Kina till Ryssland idag. Och inte minst då sådana här komponenter som ingår i olika vapensystem. Och det är ju allt från mikrochips till drönare och annat också som kommer från Kina.
Och den här typen av drönare som vi faktiskt också hörde här, ljudet, det är ju egentligen hobbydrönare. Så att det är till sin natur egentligen inte krigsmateriel.
Nej, det framgår av filmen också att det är såna här små, som, ja, nästan som leksaker. Men de används ju ändå i krig.
Ja, framgångsrikt på båda sidor till en rad olika uppgifter.
Men rapporteringen det senaste året när det gäller den ryska krigföringen har ju handlat mycket om de iranska Shahed-drönarna som terroriserat städer över hela Ukraina. Hur lika Shahed är de här kinesiska drönarna som den ryske finansministern talar om?
Ja, det är helt olika typer av flygetyg. Alltså det, ska man göra en dålig jämförelse är det som helikoptrar och flygplan. Alltså det är helt olika användningsområden. Shahederna är en 2-3 meter lång och vingbredd kryssningsrobot som de använder den. Alltså den har ingen egen målsökare, de som ryssarna har, utan de är programmerade att gå in i en bana och ska träffa ett mål med sin 40 kilo stridsspets. Och de kan gå hundratals mil. Hobbydrönarna, ja, de kan man köpa i en hobbyaffär även i Sverige. Alltså samma kinesiska märke. Och de används då som spaning eller att man hänger granater under dem. Eller så finns det de här tävlingsvarianterna som man kör med VR-glasögon och hänger en pansarvärnsrobotstridsspets eller pansarvärnsraketstridsspets på och flyger in i fienden. Så det är de här små hobbydrönarna, det är en egen kategori. Och där håller ju nu tillverkningen i Ryssland på med en dålig liknelse att explodera. Men ukrainarna köper ju också kinesiska drönare.
Ja, hur avgörande är Kinas roll för hur det går för den ryska invasionen, Charlotte?
Jag tror att det här pratet om den gränslösa vänskapen mellan Ryssland och Kina, det ska man nog ta med en nypa salt på samma sätt som man ska ta pratet om Kinas påstådda neutralitet med en stor nypa salt. Alltså i själva verket så går ju Kina någon sorts balansgång däremellan utifrån sina egna intressen. Jag menar, handeln har ökat väldigt mycket, där ingår kritiska komponenter som ju faktiskt i verkligheten gör den ryska krigsmaskinen mer effektiv på marken i Ukraina. Och vi kan ju inte riktigt komma åt det som kommer från kinesiska företag och exporteras till Ryssland. Däremot när det finns västerländska kopplingar, alltså att Kina bara är en plattform där man exporterar vidare västerländska produkter eller där det finns västerländsk teknologi eller västerländska tillverkningslicenser involverade. Där är ju det någonting som man inte minst från EUs och USAs sida jobbar väldigt mycket med, att liksom både med diplomatiska medel och liksom lite hårdare tag få bukt med.
Torbjörn, Kinas roll för Ryssland i det här läget?
Ja, den är naturligtvis jätteviktig. Det är där mycket av varorna som de inte får tag på annat håll kommer ifrån.
Men finns det annat som Kina stödjer Ryssland med som inte har direkt med det militära att göra?
Ja, alltså de exporterar ju alla andra typer av varor som man kan vilja ha i en ekonomi som man inte producerar själv. Vanlig elektronik eller kläder eller allt möjligt som vi använder i vardagen.
För en månad sedan så möttes Rysslands president Vladimir Putin och Nordkoreas ledare Kim Jong-un i den ryska Stilla havsregionen. Nu säger amerikanska källor att Nordkorea skickat över 1000 containrar med vapen och ammunition till Ryssland. Hur avgörande är det nordkoreanska stödet för ryssarna, Joakim?
Jag tror att det är viktigt men kanske inte avgörande. Alltså det är en förutsättning för Ryssland att kunna fortsätta kriget över tid. Att man har en kontinuerlig tillförsel av framförallt artilleriammunition men också en del av den typen av system. Den ryska robotproduktionen har ökat sedan förra året enligt trovärdiga uppgifter genom insmugglade kretsar och allting sånt. Men mängdvarorna som går åt mycket av det är artilleriammunition och det är också artilleripjäser. Alltså de slits ut. Och kan man få sånt av Nordkorea så är det naturligtvis bra för Ryssland. Det kommer att ha effekten att Ryssland kan fortsätta under lång tid.
Charlotta, Nordkoreas roll för Ryssland i det här läget?
Jag tror att det framför allt är lite genant för Ryssland. Det är ju ett tecken på desperation att man söker sig till Nordkorea. Då får vi ju tänka att det här är ändå ett land som Ryssland bara för några år sedan faktiskt var med och beslutade om ett vapenembargo emot. Och nu träffades man och utbytte gåvor i form av handeldvapen. Och så har vi den här informationen om leveranserna av ammunition. Lavrov är på väg nu till Pyongyang.
Den ryska utrikesministern.
Precis, för att förbereda att Putin på inbjudan av den nordkoreanska ledningen ska komma dit. Och då får vi väl se vad han har för gåvor med sig den gången.
I augusti i år kom det uppgifter om att Ryssland med hjälp av iransk teknik skulle bygga en egen drönarfabrik i delrepubliken Tatarstan. Hur går det med det bygget, Torbjörn?
Ja, så det senaste jag såg är att den här fabriken är försenad, att de kanske har tillverkat något hundratal drönare men då med komponenter egentligen från Iran och inte så att de har gjort allt själv. Men sen har de ju ett mål då att 2025 så ska de vara uppe i 6000 drönare. Så att det är klart om de kommer dit och producerar de mängderna med en hyfsad kvalitet åtminstone så är väl det så att säga ett viktigt tillskott för Ryssland.
6000 om året i kapacitet?
Det är så jag läser i varje fall.
Joakim, vad betyder det militärt om man når de volymerna?
Ja, nej, men det är fortfarande det här att uthållighet över tid. Man måste se till att det kommer saker hela tiden. Det farligaste i en militär operation är att det plötsligt saknas en del. Alltså en förmåga, luftvärn, artilleri eller infanteri. Så att allting måste finnas på plats hela tiden och då måste den kontinuerliga tillförseln vara, av, oavsett det, vad det är för system.
Det kommer ju ständiga rapporter om att komponenter som genom sanktioner inte borde finnas i Ryssland ändå hittas i vapen som används av den ryska armén i kriget mot Ukraina. Hur stora är maskorna i sanktionsnätet, Torbjörn?
Ja, de är väl lite för stora helt enkelt. Det tror jag vi kan vara överens om. Men jag vill också påpeka att det pågår ju diskussioner med ett antal länder som är inblandade i handeln med Ryssland om att de inte ska vara inblandade i den handeln. Kazakstan, inte för så länge sedan, sa att de ska nu också vara en del av liksom att titta på sanktionerna och inte bryta mot dem och så vidare. Så vi får väl se hur det går. Och Kazakstan har ju varit ett stort sånt här land också för handeln med Ryssland, ska vi påminna oss om.
Ja, sen dyker det upp såna här lite överraskande. Maldiverna har nu blivit en stor exportör av elektronik till Ryssland. Man hade ju inte riktigt haft den maldiviska elektronikindustrin på kartan. Men det är alltså vidare export av kretsar. Så att det är hela tiden en kapplöpning där man måste försöka stoppa vidare exporten och från väst.
När det gäller Ukraina så vände sig landets president Volodymyr Zelenskyj i början av veckan till alla som stödjer landet och tackade för hjälpen, både militärt och för att hålla igång landets ekonomi.
Усім, хто розуміє, що це марафон, і в марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили і бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога.
Zelenskyj jämför kriget med ett maratonlopp där det gäller att fördela sin kraft över lång tid för att vinna loppet. Hur viktigt är det ekonomiska stödet för att hålla igång det ukrainska samhället, Torbjörn?
Det är ju slutändan ekonomiska resurser som man sen kan omvandla till också vapen på slagfältet. Men det är klart att folk måste ju faktiskt ha mat för dagen, tak över huvudet, el, vatten och allting annat. Och det är ju kopplat till de ekonomiska resurserna man har. Så det är ju helt avgörande.
Vad säger Charlotte?
Jag tror man också ska framhålla att den ukrainska befolkningen är ju inte bara någon passiv mottagare här. Det finns en studie från ett ukrainskt institut som kom ut här för några veckor sedan som visade att nästan 70% av den ukrainska befolkningen på olika sätt på frivillig basis bidrar till ansträngningen. Och det kan gälla allt från att ge pengar till försvaret till att liksom hjälpa internflyktingar och andra typer av frivilliga insatser. Och det hör man ju också när man pratar med ukrainska vänner, att för väldigt många är det helt självklart att när man har en slant över, då ger man den till sitt försvar. För det är det viktigaste man har. Så att det finns ju ett samspel här.
Joakim?
Ja, ser man fördelningen på stöd till Ukraina så har ju EUs totala stöd, ekonomiskt, militärt och så, överstigit det amerikanska nu. Kostnaden för de amerikanska vapnen är fortfarande överväger och mängden, nämen nu senast då, Attackhams markroboten som Ukraina har fått och använder. Men EU satsar på långsiktiga projekt som också är bilaterala i större utsträckning. Så att det finns en stor betydelse av det ekonomiska stödet. Men det är ju en del i hela paketet med administrativt, ekonomiskt, militärt stöd.
Om Zelenskyj gick ut tidigare i veckan och tackade brett för både militärt och ekonomiskt stöd, så gick han så sent som igår kväll ut och tackade för just de här Attackhams-systemen. Det har ju kommit en del rapporter om hur de har använts. Ska vi säga något om det?
De initiala rapporterna pekar på att Ukraina framgångsrikt och överraskande, eftersom det här har inte publicerats till skillnad mot hur det brukar vara med amerikanska vapen där det annonseras i förväg, mot två helikopterflygplatser, en i Luhansk och en i Bergansk, båda på ockuperat ukrainskt område, med god effekt. Ryssarna och ryska militärbloggare är riktigt, riktigt bestörta.
Vad är det här för sorts vapen då? Det har pratats rätt länge om att det varit ett tryck på USA, ni måste skicka Attackhams.
Ja, det är en markrobot som man kan skjuta från HIMARS eller MLRS. Alltså det kräver inte stora flygplans eller man måste hänga dem, utan här kan man från upptäckt till verkan korta tiden. Och så skjuter man den här varianten som de har fått, tror jag, att den går 16 mil ungefär. och har en multipel stridsspets, alltså klustervapen, och täcker 4,5 fotbollsplaner, en av de här stridsspetsarna, med god verkan, och slår ut de mjuka mål som helikoptrar, bränsleupplag och en del ammunitionsdepåer. Och det verkar som att de sköt 3 stycken åtminstone mot Berdyansk och täckte liksom hela flygplatsen. Lär har slagit ut, enligt ukrainska uppgifter, 9 helikoptrar plus en massa andra grejer. Och de bilder som finns på resten från robotarna säger att de är tillverkade 1996 och 97. Så att det här är ju då ett billigt sätt för amerikanerna att göra sig av med dem istället för att skrota dem själv.
Torbjörn, om vi tittar återigen på den ekonomiska situationen för Ukraina, samhället, människorna som lever där. Hur har det gått om man sammanfattar de här 1,5 dryga åren sedan den storskaliga invasionen? Landet är ju ändå på fötter.
Ja, men med extremt stora kostnader såklart. Vi pratar om att kanske en tredjedel av BNP-inkomsterna då försvann under första året av det här kriget. Men sen är det ju dimensionen av mänskligt lidande, alla flyktingar, internflyktingar och folk som har lämnat landet. Det påverkar ju också den ekonomiska utvecklingen.
Men, på vilket sätt?
Ja, att man helt enkelt inte kan gå till jobbet och vara produktiv. Och det är ju så vi får inkomster normalt. Så här utmanas ju hela den ekonomiska modellen. Men sen som vi förstår så gör man ju massa andra saker i ett krig som på något sätt bidrar till produktion och upprätthålla inkomster. Men igen, att det är besvärligt ekonomiskt, det råder inget tvivel om.
Ja, men en aspekt av det här kriget också, att ju längre det blir desto bättre etablerar sig flyktingarna i utlandet och kommer aldrig att komma tillbaks och bli en ekonomisk resurs sen heller. Så det är problematiskt på sikt också.
När det gäller vapensystemen så har ukrainarna på sistone allt mer talat om att kraftigt utveckla sin egen försvarsindustri. Också svenska stridsfordon och vapensystem har funnits med i diskussionen på sånt som skulle kunna tillverkas på plats i Ukraina. Hur nära är de här satsningarna att kunna förverkligas, Joakim?
Ja, det där är lite svårt att säga. Alltså, Rheinmetall, de tyska tillverkarna, till exempel Leopardstridsvagnarna, har sagt att man ska etablera en fabrik och den skulle varit klar för månader sedan och jag har inte sett någonting om den. Det är nog lätt att säga och ha en ambition, men sen stora industriprojekt tenderar ju att ta tid och gå över budget. Så att, ja, det kommer nog på sikt, men jag vet inte när.
Vad tror Charlotte?
Nej, det här var ju en väldigt viktig politisk signal, men jag tror också att det kommer dröja innan det faktiskt blir verklighet. Det som pågår nu som är lite intressant, det är ju bilaterala förhandlingar mellan Ukraina och en mängd länder, inklusive Sverige, om långsiktiga säkerhetsåtaganden som alltså ska vara uthålliga över tid och som också inkluderar stöd till utveckling av den ukrainska militärindustrin.
Vad skulle det mer kunna vara för typ av samarbeten?
Det handlar ju också om långsiktiga åtaganden att faktiskt ge vapen till Ukraina och olika typer av stöd till motståndskraft, till exempel på cyberområdet.
Vad säger Torbjörn om möjligheten att börja tillverka svenska vapensystem i Ukraina?
Ja, jag är ingen expert på vilka system vi kan liksom dela med oss av och hur de tillverkas. Men jag kan ju konstatera att det är väldigt många olika konferenser nu just kring hur man kan bygga drönare, hur man kan ta bort miner. Så att i Ukraina finns det en hel del sådana här samtal om hur de kan bygga sin egen kapacitet.
Joakim, det är väldigt många olika parallella drönarprojekt verkar det som i Ukraina. Hur ser den där situationen ut?
Ja, man har en oerhört ambitiös utvecklingsmodell också. Att man uppmuntrar med så här månatliga mässor eller branschträffar alla typer av småföretag, individer till statliga myndigheter att samarbeta, se vilka idéer har bärkraft och vilka ska man satsa pengar på. Så att det sker en kontinuerlig utveckling både av modeller och kapacitet. Så att det är någonting som vi definitivt borde ta efter i väst. Alltså snabb utveckling och snabb tillverkning med erfarenheter från användarna.
Till sist då, vem är det som har övertaget just nu i den här kapplöpningen, om vi tittar på Ryssland å ena sidan och Ukraina, när det gäller vapenleveranser utifrån och egen vapenproduktion, Charlotte?
Alltså det som är viktigt är ju just det här med uthållighet över tid. Och det kräver politisk vilja. Alltså det vi ser som händer i kongressen just nu
i USA.
I USA hoppas vi ju ska kunna lösas. Och på samma sätt så hoppas vi att det ska kunna lösas de förhandlingarna som pågår i Bryssel om den europeiska fredsfaciliteten och alltså stärkande av den för att liksom på europeisk basis kunna bidra mer och mer massivt. Och det här är ju någonting som vi hoppas ska kunna lösas ut de kommande veckorna.
Torbjörn, Zelensky pratar om ett maratonlopp.
Jo, nej, men det är väl helt riktigt och det har vi ju varit inne på. Och jag tänker, det man har sett bara en sån statistik som jag tycker är intressant, det är hur mycket granater man skjuter per dag på de två olika sidorna. I början av kriget var ju Ryssland ofantligt överlägsna där. Men nu senaste siffrorna är faktiskt att Ukraina sköt fler granater mot ryssarna än vad ryssarna sköt mot ukrainarna. Så det är väl någon liten indikation ändå att de har kommit i kapp, så att säga.
Joakim?
Ja, om vi tar det här på allvar i väst så är det nog inga problem. Men det kräver ju både att man tar en egen risk med de egna lagren, framförallt USA som har de stora lagren, oavsett vad de säger. Och att regeringen i väst lägger produktionsorder långsiktiga på industrin. Industrin tar ingen egen ekonomisk risk.
Tack så mycket. Vi avslutar veckans avsnitt så som vi brukar med det vi kallar för veckans kremlologi. En spaning på någonting som ni har sett i den senaste tiden. Torbjörn.
Ja, jag bara tänker på att IMF har haft sitt årsmöte och då publicerar man ju samtidigt då, vad som kommer hända med världsekonomin men också för vissa stora länder inklusive Ryssland. Och för i år så tänker sig IMF att rysk ekonomi ska växa med 2%, vilket jag bara vill slänga in då att vi måste ta med väldigt stor skepsis alla siffror om tillväxt och annan ekonomisk utveckling i Ryssland idag. Så att jag tror att när en del nu läser de här prognoserna från IMF så får man ha med sig det i bagaget att vi kanske inte riktigt ska lita på IMF heller.
Charlotta, veckans kremlologi.
Ja, jag var i södra Afrika förra veckan för att ägna mig åt det som kallas för outreach to the global south. Det vill säga jag pratade med länder där om kriget och Rysslands och Ukrainas betydelse för den internationella rätten och vår fred. Det som slog mig där det var hur viktig den ukrainska fredsplanen är för de här länderna för att upprätthålla deras engagemang. Det här är ju en sorts à la carte-meny av olika punkter där länder kan välja själva vad de ska engagera sig i. Det kan vara allt från säkerheten kring kärnkraftverket vid Zaporizjzja i Ukraina då, som Ryssland ockuperar, till frågor om tryggad livsmedelsförsörjning och export på Svarta havet, till att ryska trupper ska lämna Ukraina.
Det här är alltså Zelenskyjs 10 punkter. Precis. Som han har presenterat för omvärlden.
De här 10 punkterna, de har ju haft ett gäng olika möten, de har försökt samla länder från hela världen kring det här och nu är det faktiskt ett nytt möte på gång om några veckor i Istanbul. Så det ska bli spännande att se hur engagemanget ser ut där.
Joakim, vad har du sett senaste tiden?
Ja, det är två saker som till del hänger ihop. Dels är det toppmötet i Peking där Putin är, men också Orbán och har publicerats, skakar hand. Lite obehagligt där.
Och, i Peking?
I Peking, precis. Och sen vilken fot ryssarna ska stå på när det gäller propagandan kring Hamas terrordåd och kriget mellan Hamas och Israel. Alltså det är väldigt svårt för ryssarna att riktigt bestämma sig vem som är skurk i det här. Men det är fantastiskt roligt att se propagandan. Det visar sig här enligt ryssarna, eller propagandister, att allting är iscensatt av den brittiska underrättelsetjänsten.
I Israel alltså?
Ja, alltså det är lite oklart vem, vad och hur. Men finns det någon skurk så är det brittiska underrättelsetjänsten. De har skapat tillsammans med Mossad de här terrororganisationerna som man sen har till del då för att manövrera ut amerikanerna från området. Alltså det finns ingen rak linje och det tyder på att man var lite överraskad själv, tror jag.
Ryssarna alltså?
Japp.
Tack så mycket Joakim Paasikivi, tack också Charlotta Rode, Torbjörn Becker. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Nilsson Malmström, jag heter Fredrik Wadström.